Himmelske Fader, ikväll är vi samlade för att på nytt läsa ditt ord. Vi skulle vilja be att du verkligen sänker din härlighet över oss som vi har sjungit. Den ska uppenbaras för oss. Din härlighet är så full av nåd och sanning. Herre, nog vet vi vad synd är. Den står ju vi för. Men vi vet så lite vad nåd är, för den står ju du för. Och då ber vi dig, Herre, att du ikväll uppenbarar dig själv. Så att vi inte bara går härifrån medvetna om alla våra brister och tillkortakommanden, utan att vi får bryta upp här ikväll och ha sett din nåd. Amen. I förmiddags läste vi i Galaterbrevet lite grann, framförallt i första kapitlet, där vi förundrade oss över med vilken häftighet, vilken frenesi, vilken kraft och tyngd Paulus inleder detta brev. Hur upprörd han är när han skriver. Och vi hann att konstatera i förmiddags att det där hänger ihop med att det hade kommit en ny lära i församlingen. Och den förmedlades av människor som med denna nya, lite lätt förändrade lära ville samla människor omkring sig. Bygga upp något eget. Och när vi tittade efter vad var det nu för konstigt med den här läran, så fann vi att det handlade om omskärelse. Och det tycker vi att, ja, det var väl inte mycket att bråka om det där. Omskärelse är ganska bra förresten. Det är hygieniskt och så, och förebygger cancer i livmoderhalsen och så här. Så det kan väl inte vara så tokigt. Nej, det är möjligt. Men nu var det så här att den nya undervisningen gick ut på att man var egentligen inte riktigt rättfärdig till följd av Jesu verk. Utan det behövdes Jesu verk plus någonting som vi gjorde själva. Eller som de gjorde själva. Och det där, det har ju vi kristna varit experter på allt sedan dess. Nåden plus någonting. Nåden plus tungotalet. Nåden plus morötter. Nåden plus antikärnkraftsdemonstrationer. Nåden plus någonting. Det har varit kyrkans signaturmelodi i alla tider. Och alla tider och kulturer har hittat på sitt lilla fiffiga tillägg. Och det är så ofta så här att det är tilläggen som får det hela att dö. Så var det i Galatien. Det hade kommit ett litet tillägg. Ack så litet. Och Paulus är upprörd och förtvivlad. Om ni omskär er, skriver han, så kommer ni inte att ha någon nytt av Kristus. Och det är väldigt allvarligt. Har vi riktigt tänkt efter vad det är han säger? Att om vi alltså hittar på vårt eget lilla tillägg, så är det som om frälsningen inte fanns. Hepp, allt samma sig borta. Det är inte bara så att, så att säga, frälsningen sjunker från 100% till 98,5 eller någonting sånt där. Tjong, vi är ner på noll direkt. Det är det intressanta. Och det är en sån märklig undervisning vi får i Galaterbrevet. Det dör knall och fall. Därför nåden tål inga tillägg. Inga alls. Vi är kanske oftare mera vaksamma på det som dras bort. Subtraktion är vi ofta mera på vår vakt emot en addition. Vi tycker att det kan ju inte skada att lägga till lite. Då blir vi ju nästan liksom ännu frommare. Ännu lite rättfärdiga. Det kan inte vara farligt. Men det är det det är. Och där har vi låtit lura oss generation efter generation. Ibland sörjer jag över att vi aldrig lär av gångna generationers misstag. Låt oss nu titta i tredje kapitlet. Ska vi läsa ett litet stycke. Från början. Vers 1-7. Vilka dårar ni är, ni galater. Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan ni vara såna dårar? Ska det som för er började med anden nu sluta med köttet? Har allt ni varit med om varit förgäves? Det kan inte ha varit förgäves. När han nu ger er anden och låter underverk ske bland er, är det för att ni fullgör lagen eller för att ni tror på vad ni fått höra? Se på Abraham. Han trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Ni skall alltså veta att det som tror, det är söner till Abraham. Församlingen hade en gång trott på det de fick höra. Alltså Paulus kom dit och förkunnade evangelium. Och församlingen satte tro till hans förkunnelse. Och då ledde det till något högst intressant. De undfick den helige ande. Och anden utförde underverk och kraftgärningar. Både andens frukt och andens gåvor. Båda delarna är ju underverk lika mycket. Men nu var det som sagt ett passerat stadium. Nu hade livet dött. För nu hade den nya undervisningen om rättfärdighet kommit. Och han undrar att ni inte begrep det här. Att ni inte kan se att nu finns det inte kvar som ni hade förut. Att ni inte kan förstå att det där tillägget ni gjorde var livsfarligt. Bokstavligt talat andligen livsfarligt. Här talas nu om laggärningar, som det heter i gamla bibelöversättningen, eller att fullgöra lagen, i motsats till att tro på det man fick höra. Och de här två är varandras motpoler eller motsatser. Det är inte två saker av samma slag, utan det ena är klockan 12 och det andra är klockan 6. Laggärningar, eller att fullgöra lagen. Det låter lite teologiskt och lite knastertort. Låt oss kalla det för prestationer. Och så gör vi en liten levande bibel av det hela. Och så citerar vi Paulus så här. Detta att ni undfick anden, berodde det på era prestationer eller på det Gud gjorde? Vem var subjekt och vem var objekt? Vem var det som gjorde något när ni fick anden? Svaret är, det var Gud. Och för att nu det bara ska vara Gud och inte någon sorts människans verk inblandat i det här, så har Gud hittat på detta med att tro. Tron är prestationens motsats. tron är i allra första grunden att inte hjälpa Gud. Att inte hjälpa Gud. För det Gud vill sköta själv, det ska vi inte lägga oss i. Och vi ska jämföra med hur det står i Efesiebrevet. Vi går till det andra kapitlet där och läser verserna 8, 9 och 10. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Här lyser det ännu klarare fram att den rättfärdiggörande tron är alla prestationers motsats. Det beror på tro och inte på gärningar. Varför detta nu då? Jo, säger Paulus, för att ingen ska kunna berömma sig. Så fort du hjälper Gud så ska du ha beröm. Vi antar att Gud frälser dig till, vad ska vi säga? Du kanske är en riktig baddare, så vi säger att det räcker med 90% frälsning från Gud. Så fixar du de återstående 10. Okej. På den yttersta dagen när du står där och är räknad in bland Jesu minsta bröder som får vara med i hans eviga rike. Vem ska nu ha äran för det? Att du kom med? Ja, 90% får Jesus och 10% ska du ha. Eller hur? Annars är det inte rättfärdigt. Nu är det så att Gud säger, jag delar inte min ära med någon. Makten och äran tillhör vår Gud och Lammet. Ja. Och eftersom Gud vill ha hela äran för din frälsning och inte 90%, så gör han hela jobbet. Så är det ingen diskussion om saken sen. Så har Gud alltid velat ha det. Och det är det enda som fungerar. Och det är egentligen den bästa och riktigaste och djupaste förklaringen till att minsta lilla tillägg får allt sammans att spåra ur. Lägg du till en liten stackars procent till Guds 100%. Du vill bli frälst till 101%. Åh, vad härligt. Ännu lite mer frälst. 101%are. Pang, du åker dit direkt. Det blir noll. Och det andliga livet torkar ut. Och du upptäcker plötsligt att du hamnar i Galatien. Om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Det beror inte på gärningar. Jaha. Så fort man säger det så brukar många kristna hallucinera ett sofflock. Ett stort och brett och skönt sofflock, gärna av fabrikat Dux. Ett där man kan ligga och vegetera och nästan få trycksår tills Jesus kommer tillbaka. Vi är paniskt förskräckta för passivitet, eller hur? Vi verksamhetskristna. Ja, det är det. Men du förstår, du blir inte frälst av dina gärningar. Men titta i 10:e versen ska du få se, du blir frälst till dina gärningar. Det är härligt. Vi är skapade genom Jesus Kristus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och det betyder alltså att när Herren är klar med sitt verk, då är du på något sätt så förvandlad inuti att nu börjar det flöda ut gärningar ur dig. Inte för att du ska bli frälst, utan för att du är det. Inte för att du ska bli rättfärdig, utan för att du är det. För rättfärdig kan du naturligtvis inte gå omkring i all oändlighet och vara med armarna i kors. Det är omöjligt. Rättfärdighet måste ju vara något som syns. Och det är det alltså. Och det är skönt att se. Nu går vi tillbaka till Galaterbrevet 3. Istället för alla våra ambitioner och ansträngningar att förbättra oss själva, förvandla oss själva, lyfta oss vare sig det nu sker i kragen eller i håret, så ställer nu Gud fram en annan väg för att förvandla dig och mig. Och göra oss rättfärdiga, vilket vi alltså inte är i oss själva. Det handlar om att höra något och att tro. Och i samma ögonblick vi säger det, så löper vi nu en inte alldeles obetydlig risk att tron inte är längre förblir prestationens motsats, utan blir den sortens andliga prestation som ersätter laggärningarna. Tron blir väldigt lätt för oss den nya grejen som vi ska göra för att komma in i himlen. Och då måste vi försöka att fördjupa vår förståelse här lite grann för varför Gud nu talar om att höra och tro. Och på vad sätt det inte är förbundet med prestation, utan är dess motsats. Vi ska titta lite i Galaterbrevet. Sjätte kapitlet ska vi se. Och läsa den 15:e versen. Omskärelsen har ingen betydelse, och inte förhuden heller. Det är fråga om en ny skapelse. Och vi har väl kanske också lite till mans stavat på andra Korinthierbrevet 5:17 att om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Vi läste nyss i Efesierbrevet 2:10 att vi är skapade till de gärningar som Gud från början har bestämt. Skapade i Kristus. Hur gör Gud när han skapar? Jo, han säger något. Och det Gud säger, det blir. Och när Gud alltså föder oss på nytt, gör oss till nya skapelser, så frångår inte Gud den gamla principen, utan han gör som han brukar när han skapar. Han säger något. Han uttalar ett ord till dig och mig. Ett ord med skapande kraft. Låt oss titta i andra Korinthierbrevet 4 ska du se. Vi kan där läsa 5-7 verserna. Jag förkunnar inte mig själv, skriver Paulus, utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma. Nej. Och Paulus, han syftar naturligtvis på skapelseberättelsen. Ty när Gud började att skapa himmel och jord, så säger han, var det ljus. Så blir det ljus.
Och när han gör dig och mig till nya skapelser, så liksom talar han in i dig och mig, och så säger han: var det ljus. Och plötsligt, mitt i allt mörker, så tänds ett ljus. I dig och i mig. Blir vi därigenom förvandlade till oigenkännlighet? Jag kommer ihåg en gång i världen när jag gick på maskerad. Det var på den tiden då jag var universitetslärare. Och alla kände igen mig, för jag var en sån här som plågade studenter med otäcka förhör och sånt. Och vi gick på maskerad på medicinska föreningen, min hustru och jag. Väl utklädda, trodde vi. Killen i dörren som klippte biljetterna, han sa: du är utklädd till oigenkännlighet, Sven. Så där fick man. Nu blir vi nu förvandlade till oigenkännlighet när Gud säger sitt varde ljus in i våra hjärtan? Nej, det blir vi inte. Utan ljuset finns där. Men lerkärlet går också väl att känna igen. Det är samma kruka som förut. Det är bara det att inne i lerkärlet har det nu tänts ett ljus. Och det här, det är så viktigt. Därför här spårar många, många kristna ur. De tycker så här: ja, rättfärdiggörelse genom tro. Och så tittar man sig i spegeln. Ser jag nu rättfärdig ut? Gör jag nu rättfärdiga gärningar? Har jag blivit en helt annan människa? Jag ska ju vara en ny skapelse, kan tänka. Är jag det nu? Nej, tyvärr. Jag är lika ilsken på morgnarna. Jag är lika slarvig som förut. Jag förefaller inte särskilt förvandlad, dessvärre. Och så tänker man så här att: ja, käre Gud, skulle jag vara rättfärdig? Ska jag tro på det? Menar du det? Att jag ska tro på att jag är rättfärdig? Jag menar, det kan ju jag se precis vilken dag som helst att jag inte är. Vad menar du med rättfärdighet, Gud? Om jag ska gå omkring och tro att jag är rättfärdig, så ljuger jag ju. Jag vet ju mycket väl hur jag borde vara. Jag skulle vara mycket snällare, och jag skulle vara mycket trevligare, och jag skulle vara mycket generösare, och jag skulle vara... Ja, du kan säkert sätta upp en liten lista. Om inte annat så kan du alltid skriva in: jag borde vittna bättre, eller hur? Ja. Vi har alla vår lilla speciallista där det står hur vi borde vara. Och vi tycker, så länge det står något på den listan, så kan man ju inte vara rättfärdig. Eller hur? Vad är det för en konstig rättfärdighet, säger vi? En som inte syns. Eller gör den det? Eller hur är det med det? Man kanske ska gå och tindra med ögonen. Det brukar folk bli intresserade av. Det händer ibland att det sägs att man ska gå och glittra med ögonen på något speciellt sätt, så blir folk intresserade. Det kanske är det som är rättfärdighet. Eller vad är rättfärdighet egentligen? Käre Gud, vad du har stökat till det för oss med din tro. Vad är det vi ska tro på nu? Ska jag tro på att jag är rättfärdig, så är jag ju inte klok. Och till sist så brukar vi inskränka oss till att tro att Jesus har dött och uppstått. Och så får det väl ordna sig på något sätt på den yttersta dagen. Och så går vi där och undrar: är jag riktigt rättfärdig eller är jag inte riktigt rättfärdig? Och så tittar vi på den där listan. Den där det står att jag borde vittna bättre, jag borde gå upp lite tidigare på morgonen, och jag borde be lite mer och läsa lite mer i min bibel, och lovsjunga lite mer och skratta lite mer och kvittra lite mer och ge lite mer i kollekt, och ja, alltihopa det här. Och så tänker man: ja, jag kanske ändå måste hjälpa Gud. Om jag gör allt det där, så kanske jag till sist blir rättfärdig. Vem vet? Det är kanske bara att spotta i nävan och gå igång. Pang, så sitter vi där med våra tillägg allihopa, eller hur? Så lätt gick det. Och det var bara därför att vi hade egentligen inte förstått Guds, ska vi säga det, fiffighet när det gällde det här med rättfärdiggörelse av tro. För du förstår, skatten finns där, men lerkärlet finns där också. Låt oss försöka angripa problemet ifrån ett lite annat håll. Vi tar tag i ordet tro ett ögonblick. Vad fyller nu den för funktion i sammanhanget? Vi var överens om så här att Gud, han talar skapande ord till dig och mig. Och så säger nu Paulus till vännerna i Galatien att fick ni nu anden därför att ni presterade något eller därför att ni trodde det ni fick höra? Och det är ju helt klart att han menar att vi ska stanna för det senare alternativet. Vad fyller tron för funktion? Jo, vi kan säga så här, att om Gud vill skapa en ny planet någonstans, så säger han var det Pluto eller någonting sånt där. Det är ingen större match. Det handlar om döda grejer. Rätt vad det är så svävar det någon stenklump omkring. För Gud har sagt var det stenklump. Men du och jag, vi är inga stenklumpar. Vi är levande individer. Och om det finns någonting som Gud är angelägen om att respektera i ditt och mitt liv, så är det vår integritet. Säga vad man vill om Gud, men påflugen är han inte. Han vill inte alls ha dig till någon sorts hjärntvättat sektion av något slag, som går omkring som en automatiserad fromhetsrobot. Han vill att du ska vara en självständigt handlande och tänkande människa. Det är därför det står i skrift att du ska pröva allt och behålla det som är gott. Det kan du bara göra om du är förmögen att handla, bedöma och besluta självständigt. Och dit vill Gud ha dig. För du är skapad att vara hans avbild. Och Gud är självständig. Så självständighet är inte synd. Gud är aldrig ute efter att bryta ner din självständighet. Var alltid misstänksam mot alla som försöker manipulera din självständighet på det fromma området. Utan Gud vill att du ska växa i självständighet. När han nu talar skapande ord in i ditt liv, så vill han därför att du så att säga ska ta emot de orden. Han gör det på ett sådant sätt när han nu talar till oss som han respekterar som individer, att de orden liksom bara glider förbi. Om vi inte tar emot dem, tar in dem. Och det beror egentligen på att den skapande kraften i Guds skaparord, det är kärlek. Ingenting annat än nåd, kärlek. Och du vet ju hur det är med ett budskap. Det kan gå en totalt förbi. Ibland kan man ju sitta och nicka till i en föreläsningssal som här. Eller man kan sitta och tänka på annat. Eller också så tycker man det där lät konstigt. Och så liksom rycker man på axlarna. Och efter en stund så har man glömt vad det var. Överhuvudtaget om man inte är så värst engagerad. Om det inte betyder så mycket saker som inte är viktiga eller väsentliga. Då spetsar man inte öronen, utan man sitter och halvlullar lite för sig själv och så glider det förbi. Men om det är något viktigt så har man öronen på skaft. Ibland nästan så de fladdrar. Då är man på något sätt lyssnande. Jag tycker om uttrycket i gamla bibelöversättningen när det gäller Galaterbrevet 3. Kom det sig av laggärningar att ni undfick anden, eller kom det sig därav att ni lyssnade i tro? Du vet, hat och förakt och elakheter av alla slag, de tränger alltid in som pilar med hullingar. Men ord av kärlek tvingar sig aldrig på. Utan det måste man liksom på något vis öppna upp sitt innersta för att de ska nå in. Och de här skaparorden som nu Gud talar till oss. I kraft av Jesu frälsning. För Jesu försonings skull. För hans offergärnings skull talar Gud skapande ord av nåd in i dig och in i mig. Och det enda som liksom vill till för att de orden ska nå in och utföra sitt verk, det är att det är öppet. Att vi har en öppen attityd inför Gud. Det är ingen prestation att ha det. Utan det är liksom bara att vara mottaglig. Ingenting går så lätt förbi som en kärleksförklaring. Det är det märkliga med kärlek. Vi har så många tankar och så många funderingar. Paulus, han talar om tankebyggnader och bålverk som uppreses mot kunskapen om Gud. Och ibland har vi ju också tankebyggnader och bålverk som uppreses mot all annan kärlek också av sådant ursprung som hör till denna värld. Någon visar en vänlighet och man tänker, jag undrar vad han menar med det. Någon kommer glad och generös och klappar om en och vill få bjuda på en riktigt fin måltid på den bästa krogen i stan. Man vrider sig som en mask och undrar, hur ska jag komma ur det här? Då måste jag bjuda tillbaka. Du vet vad mycket skyddsvallar vi har för kärleken. Oj, oj, oj. Och de är effektiva, förstår du? Det är intressanta. Kärleken är världens, universums starkaste kraft. Den kan bromsas av ett silkepapper. Hur brukar vi göra då? Liselotte snuddade ju vid det här lite grann under eftermiddagen. Att vi kan veta med huvudet att Gud älskar oss. Vi kan ha predikat om det. Och så plötsligt hamnar man i en situation där man upptäcker det. Och säger, ja men Gud älskar ju mig. Halleluja. Och det kanske vi allihopa kommer att göra den upptäckten många gånger innan det är färdigt. Det är kanske bara en liten bit på väg. Ja, vi läser om Jesu försoning. Hans död och uppståndelse. Och så tänker vi så här att ja, käre Jesus. Det gjorde du naturligtvis av pliktkänsla det där. Eller du gjorde det för att du älskade alla andra. Men inte gärna mig. Jag som är så usel. Ja, det står ju visserligen att så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son och världen. Det är ju de värsta syndare som går att uppleta. Men ändå. Eller så bevisar Gud sin kärlek till oss. Att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Och lika fullt så har vi små tankar och små funderingar. Vi har inte sett, kanske inte vågat se, att det var bara kärlek. Och att det var kärlek till dig och kärlek till mig. Alldeles personligt. Att vi har svårt att förstå hur Jesus kunde tänka på oss allihopa när det skedde. Och att det ändå är sant. Därför att rättfärdiggörelsens hemlighet, det är att nåd från Gud börjar strömma in och utföra sitt eget verk i ditt innersta. Och den nåden, den är oförtjänt. Det är kärlek som du inte ett ögonblick har gjort dig förtjänt av. Men som du får som en överflödande, generös gåva. Gud är glad när han får lov att föra in sin kärlek i ditt innersta. Större glädje för en syndare som omvänder sig än för 99 rättfärdiga som ingen bättre behöver. När nu Guds nåd kommer in i ditt innersta, så sker det inte på något vis i narkos. Du är inte omedveten om vad som sker, utan istället börjar du verkligen att förstå och uppleva dig på olika sätt som älskad av Gud. Inte dyrbar därför att du har en plats i hans plan. Inte därför att du sköter något speciellt i församlingen eller har lyckats eller klarat något. Utan att du är så dyrbar därför att Gud är som han är. Jag minns så väl den gången det här gick upp för mig för många år sedan. Jag hade gjort någonting så intressant som läst en doktorsavhandling i teologi. Och den fanns utgiven som pocketbok skriven av Anders Nygren, en tjock bibba som heter Eros och Agape. Där han skriver på var och varannan sida att Eros, det är människans kärlek. Den är begärande. Den ser alltid efter vad den kan inkassera. Och den längtar plötsligt efter något. Och det där vill jag ha, och det vill jag ha, och dig vill jag ha, och alltihopa det här. Men Guds kärlek är inte begärande, suger inte in till sig, utan spanar in någon och säger: åh, dig vill jag ge, till dig vill jag ge, till dig vill jag ge. Inte därför att du är, att det är något alldeles exceptionellt, speciellt, märkvärdigt med just dig, utan därför att Gud är som han är. Han längtar efter att få göra det. Han gör det. Jag gick omkring och sjöng ett par dagar. Och du förstår, när Guds nåd på det sättet hittar in i dig och mig, så var du alldeles säker på att det går upp ett ljus i mörkret, för det första. Och för det andra var du lika säker på att även om lerkärlet är kvar, så är det ändå förvandlat. För i lerkärlet finns nu en skatt. Och genom alla små springor och glipor och sprickor i det här lerkärlet pyser det ut härlig nåd, kärlek, glädje, frid, tålamod och allt det här som Paulus talar om som andens frukt. Ju mer du upplever dig och förstår dig vara villkorslöst älskad av Gud, desto mer börjar du gripas av en glädje att få ge det vidare. Och vad härligt, vad underbart. Därför det som flödar över i ditt liv blir plötsligt tacksamhet. Och ingenting, jag tror ingenting i världen förvandlar våra liv som tacksamhet. Det är en sån tragedi att vi kristna envisas med att göra tacksamheten till en plikt. Och idag är det tacksägelsedag, fast den är visst avskaffad nu för tiden, eller hur är det med ni som är mera almanacksexperterna än jag, håller reda på särskilda dagar och tider och år och sånt. Men i vilket fall, det kan så lätt bli så att tacksamheten är också en sån där grej som man sätter upp på sin önskelista. Usch, jag är ju inte tacksam. Som om Gud satt sur och ilsken och förnärmad i sin himmel och tittar på oss med en förstoringsglas och säger: hallå du, ditt lilla kryp där, du är ju inte tacksam. Det skulle du vara också. Det kräver jag av dig. Nej. Han säger: kom hit och värma upp dig lite. Och när tacksamheten flödar över i ditt liv, var du så säker på att det som går ut ur dig är inspirerade gärningar från Gud, de som du från början var bestämd till. Och var du säker på att de doftar rättfärdighet, om gärningarna. Betyder det att du är immun mot frestelsen? Inte alls, lerkärlet finns kvar. Betyder det att du inte trillar dit ibland? Nej, det gör det inte alls. Men ändå, genom ditt liv går plötsligt en gudomlig ström. Den går inte bara in, den uppfyller dig, den flödar över och drar vidare. Och det är Guds rättfärdighet. Det är så intressant, förstår du. Om vi tittar i Romarbrevet. Titta i Romarbrevets första kapitel. Det är så intressant nämligen att läsa så gott man kan med diverse hjälpmedel och lathundar och sånt. Jag är ingen expert på grekiska, men det finns så många bra ordagranna översättningar. Så kan man titta lite grann på vad det egentligen står i grundtexten. Jag tittar i Romarbrevet 1 och vi läser 16 och 17. Där står det så här: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva genom tron. Nu står det så här i NT 81, och det gör också gamla översättningen: en rättfärdighet från Gud. En helt korrekt översättning, men en precis lika korrekt översättning är så här: i evangeliet uppenbaras nämligen Guds rättfärdighet. Det står en vanlig enkel hederlig genitiv i grundtexten. Och det är samma sak, förstår du. Därför det som flödar genom dig när Guds nådestilltal når in i dig, uppfyller dig och flödar vidare som ett tacksamhetens utflöde ur ditt liv, det som då strömmar rakt igenom dig och ut i skapelsen, är Guds rättfärdighet. Men i ditt liv blir det som en rättfärdighet från Gud. Det är samma sak. Och det enda som behövs för att det här ska komma till stånd, det är så att säga öppen kanal. Öppen kanal. Sen gör Gud alltihopa. Och att han bara väntar på att du ska öppna den där kanalen, det är detta att han vill inte kränka din integritet. Och då blir det lustigt nog så här till sist, att det blir i alla fall en rättfärdighet som både syns och hörs. Och så var det ju från början i Galatien. Paulus som skrev till galaterna att när jag kom till er i mycken svaghet, så hade ni kunnat riva ut ögonen för min skull, om det hade varit till någon nytta. Ja, just det. Kärleken och tacksamheten över detta underbart glada budskap flödade över. Och då var ju kanske ögonen inte så alldeles omistiga. För tacksamhetens skull. Nu ska vi tillägna oss ett litet stycke intressant självkännedom. Och det handlar om vårt förhållande till människor, som människor till kärleken. För den gudomliga rättfärdigheten är ju alltså en ständigt pågående ström av Guds nåd. Det är därför som Guds nåd är var morgon ny. Det är därför som det ständigt talas om att bli den allt starkare i Herren och i hans nåd. Och så fort som det där flödet klipps av, jag driver tillbaka det till början. Det är förnyelsebara energikällor det här. Det är inte så att du så att säga får förändrade kromosomer och arvsanlag och blir totalt annorlunda. Utan det är bara detta att Guds väsen hela tiden strömmar igenom dig. Och eftersom det är så, så kanske vi får lite anledning att specialstudera vårt mänskliga förhållande till kärleken. Och kärlekens natur i förhållande till oss. Och då skulle jag vilja säga så här. Att mottagandet av kärlek måste alltid få lov att vara gratis. Därför det du köper av din omgivning och det du köper av Gud blir förvisso inte kärlek. Det som har den där oerhörda sötman i sig när det gäller kärlek är ju egentligen alltid att den är oförtjänt. Va? Älskar du mig? Halleluja! Hur kom du på den idén?
Jo, är det sant? Gör du verkligen det? Ja. Jag får väl tro det då. Vad härligt. Vad underbart. Är du inte riktigt klok? Ja, just detta. Att vi inte köpte kärleken. Det är ju det som gör att kärleken har en sån otrolig förvandlande kraft. Men allt det där som vi köper av varandra, och med vår duktighet, och med våra prestationer, och som vi betalar så dyrt för, det är inte kärlek. Frågan är om det ens är prostitution, men kärlek är det ju inte. Det har aldrig kärlekens förvandlande kraft. Och det kan du se på detta, att när till sist hela processen är klar så är du inte tacksam. Nej, du hade ju betalt för det hela. Alltså, mottagandet av kärlek måste vara gratis. Och själva ordet gratis kommer av det latinska ordet gratia som betyder nåd. Fiffigt. Så kärleken måste vara gratis när man tar emot den, annars är det inte kärlek. Men så vänder vi på steken. Och det är då det blir riktigt jätteintressant. För då säger vi så här. Utgivandet av kärlek måste kosta något. Annars är det inte kärlek. Jaså, säger du. Är det sant? Ja, det är sant. Kärleken är billig att få, men dyr att ge. Vi går tillbaka till andra Korinthierbrevet 4 igen, ska du se. Hur var det nu han skrev Paulus? Jo, 6 versen. Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringränd. Rådvill men inte rådlös. Förföljd men inte övergiven. Slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. För att vi ska förstå de här orden ska vi erinra om ett mycket känt citat ifrån profeten Zakaria. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Så vill Herren att du och jag ska tjäna honom. Inte i egen kraft, utan i hans kraft, det vet vi allihopa. Men när man börjar fråga folk, det har jag roat mig med att göra ibland i själavårdssamtal, hur bär du dig åt för att stänga av din kraft då? Ja, då brukar det bli tyst. Var har du knappen någonstans med vilken du stänger av din kraft? Kom inte att säga att du inte har någon. Problemet med oss är att vi har för mycket, inte att vi har för lite. Så du, det är redan så att du och jag klarar inte av att stänga av vår egen kraft. Utan Gud löser det här problemet på ett mycket elegant sätt. Han ställer oss i situationer där vår kraft är hopplöst för liten. Och så låter han sin strömma istället. Och Paulus säger, det här har jag vant mig vid i min tjänst. Alltid är jag ansatt, men inte kringvänd. Och det som kommer sen tycker jag nästan är det intressantaste. Jag är alltid rådvill, säger Paulus. Aposteln som hörde Guds röst och hade varit uppe i tredje himlen och hört ord som inte fick uttalas. Alltid är jag rådvill. Ja visst. Han var ju så intelligent, Paulus. Han kunde tänka så mycket. Så Gud var ju tvungen att alltid liksom sätta honom i klistret för att han inte skulle tänka ut på egen hand vad han skulle göra. Och det var inte så att han var i klistret på verklighet så att säga, utan på låtsas. För när Paulus skulle göra det han skulle göra så visste han. Men det kanske var vånda in i det sista. Och det där är ofta, ofta Guds sätt att stänga av vår förmåga. Så att hans får flöda istället. Jag sa så här att kärleken, den är billig att få och dyr att ge. Därför att när den ska ges ut, då är det viktigt att det inte är din och min kraft. Därför den är inte kärlek. Utan när nu den gudomliga kraften ska ges vidare, då hopar sig svårigheterna. Och det satans attacker säger vi, det är det inte. Det är Gud som låter det ske för att vår kraft ska gallras bort och hans komma istället. Det är en del av det här flödet ut. I ordspråksboken står det någonstans, jag kommer nog inte riktigt ihåg var, men någonstans i något av 20 kapitlen så står det så här att var och en ropar ut sin barmhärtighet. Men var kan man finna en man att lita på? Att ropa ut sin barmhärtighet är inte svårt. Men att vara en som går att lita på. Kärleken måste vara dyr när den ges ut, men den är billig att ta emot. Men vi vill ha det precis tvärtom. Och det är därför vi alltid hamnar i Galatien. Vi vill ha kärleken så dyr som möjligt att ta emot och så billig som möjligt att ge ut. Och det hänger ihop med detta att om nåden är dyr att få, då blir det berömmelse till oss. Och jaså, kära vän, har du fått godkänt av Gud? Ja, det var då fantastiskt. Ja, då har du verkligen lyckats med något jättefint, halleluja. Då blir det berömmelse till oss, eller hur? Och sen så är det så här att om kärleken är billig att ge ut, då går vi här och strör kärlek i alla möjliga riktningar, gärna när folk tittar på. Då blir det lite berömmelse till. Visst, så vi köttet har. Men inte Gud. Den gubben går inte. Utan istället är det så här, att när kärleken är billig att få, då får ju stoltheten alltid bucklor i plåten. Har du tänkt på det? Du vet, en nåd som är billig att få. Ja, men det vill man väl inte ha. Det känns ju förödmjukande att bara ta emot en nåd som man liksom inte har gjort någonting för. Lite grann vill vi väl få göra i alla fall. Ja, det vill vi så gärna. För det är så förödmjukande att bara ta emot något. Och när nåden blir dyr att ge vidare, så hamnar vi så lätt åter i situationer av smälighet. Paulus, som är apostel och som ju skulle vara en, tycker vi, en högt aktad och ansedd och fin plattformsfigur, och det här är ju en verklig superkille. Alltid är jag ansatt men inte kringrädd. Rådvill men inte rådlös. Förföljd men inte övergiven. Slagen till marken men inte förlorad. Och när vi läser breven, som vi bland annat såg i förmiddags, så ser vi det att Paulus var en mycket tacksam skotttavla för föraktfulla kommentarer. Och det var många som också ägnade sig åt att skjuta på den skotttavlan. Det dök upp nya apostlar, övermåttan höga apostlar, som mänskligt att döma var mycket mer strömlinjeformade än Paulus. Så att när kärleken är billig att ta emot och dyr att ge ut, då blir vi små. När kärleken är dyr att få och billig att ge ut, då blir kärleken ett medel för oss till att bli stora. Det senare önskar vi och det förra önskar Gud. Och det är därför vi alltid kommer dragande med våra tillägg. Det är därför vi aldrig kan tänka oss, herregud, så här enkelt kan ju inte vara. Det kan vi ju inte. Det strider ju mot allt förnuft. Ja, mot vårt gör det. Men inte mot Guds. Du förstår, mer rättfärdig än när nådens flöde strömmar genom dig. Det blir du inte på den här sidan grav. Och frågan är om rättfärdigheten ens på andra sidan i grunden är av ett annat slag. Eftersom skriften talar om att när vi kommer till himlen så kommer Kristus att vara allt i alla. Det betyder inte att du har genomgått någon sorts personlighetsutplåning. För Gud är lika angelägen om din integritet där. Det är bara det att där är vi den oemotstridda kraften. Den enda som liksom flödar fritt och förintet. Och kanske möjligen att den där inte behöver vara så dyr och djup. Vi får se. Om vi går tillbaka till Galaterbrevet 3 igen, så ska vi så här fram på slutet läsa den tredje versen i Åkessons översättning. Har ni hört talas om den? Åkesson var mannen som grundade Fribaptistsamfundet. Och han gjorde någon gång i slutet på 1800-talet, tror jag, en bibelöversättning som är alldeles otroligt ordagrann. Ibland så brukar det heta om den att den är så ordagrann så den är nästan onjutbar. Men den är mycket intressant därför att den är så väldigt trogen mot grundtext. Då läser vi tredje versen i den. Galaterbrevet 3:3. Är ni så oförståndiga? Ni har begynt genom ande. Skall ni nu fullkomnas genom kött? I våra vanliga översättningar står det att börja i anden och sluta i köttet. Men det står egentligen inte i grundtexten. Har ni nu börjat genom anden och skall ni nu fullkomnas genom köttet? Alltså ska ni med era prestationer nu utföra helgelsens verk? För det är ju där vi trillar dit, va? Vi predikar rättfärdiggörelse genom tro. Ja visst, det gör alla. Och sen predikar vi helgelse genom gärningar så det bara skvätter om det, eller hur? Och vi talar om hur kristna borde vara och hur de borde leva. Och nu ska vi verkligen ställa upp och nu ska det vara det och nu ska det vara detta. Ja visst, laggärningarna kommer in på bred front, bakvägen. Och undra på att vi mår dåligt. För som sagt, så fort lagen dyker upp på nytt så försvinner nåden. Därför nådens flöde bromsas av ett silkepapper och bara fruktan i ditt inre att Gud kräver något mer av dig än att du ska lyssna till hans kärleksförklaring i tro. Det kan skapa tillräckligt hållfasta murar av fruktan i ditt inre för att nåden bara ska studsa tillbaka. Frälsning genom tro och helgelse genom gärningar. Det är vårt olycksöde i Sverige idag. Vad är helgelse då? Det är att lära känna Gud. För även om Guds kärleksförklaring har landat i ditt inre och börjat att flöda över. Vem har sagt att inte flödet kan växa? Och det kan växa mycket. Ingen av oss har sett mer än en flik av Guds nåd. Ingen av oss har mer än anat vem Gud är. Nu ser vi honom dunkelt så som i en spegel. Och den som har sett en spegel från den tiden vet det inte mycket man ser. Det är inget att raka sig med. Utan man ser en liten suddig oval med två mörka fläckar på ögonens plats. Det är ungefär vad man ser. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Och när Jesus kommer tillbaka, skriver Johannes i sitt första brev, 3:e kapitel, då ska vi bli honom lika, Ty då får vi se honom sådan han är. Vad är helgelse? Det är att mer och mer lära känna Gud. Och mer få ta emot större och större flöden av nåd. Och att mer och mer överflöda i tacksamhet. Det kan vara att be Gud om tacksamhet. Det är ett underbart böne. Inte minst när det regnar småspik och restskatten ramlar in genom brevlådan. Så ber du Gud om tacksamhet. Och efter en stund så har du tacksamhet och kan lovsjunga ut. Och nådens flöde bara strömmar igenom. Och det ordnar sig alltid med restskatten på något sätt. Istället för att du sitter där sur och ilsk och tvär med restskatten och säger uff, jag borde vara glad. Du blir garanterat inte glad på det sättet. Istället så med all din surmulenhet så bromsas på nytt flödet av nåd. Det som är hemlighet. Du som är lerkärlet, men över vars kanter hela tiden nådens flöde strömmar som ur en källa med självtryck. Så enkelt är det. Det är allt för enkelt. Om vi inte omvänder oss och blir som barn så tycker vi det är så löjligt enkelt att vi inte ens är villiga att reflektera. Detta är rättfärdiggörelse genom tro. Låt oss tacka Herren tillsammans. Fader, vi tackar dig för enkelheten i ditt rike. Och vi blir gjorda rättfärdiga av nåd genom tro. Och inte genom gärning. Och ändå är det så att när nåden genom trons öppning har fått flöda in i vårt inre, så flödar det ut sådana gärningar som lagen ger sitt godkännande och gillande till. Och ändå blir det ingen berömmelse till oss, bara till dig. Herre, vi vill i denna stund få lämna ifrån oss vår önskan om att kärleken skulle vara dyr att få och billig att ge. Och istället så vill vi komma till dig och acceptera sakernas tillstånd som de verkligen är. Så att vi kan öppna oss för din nåd som är gratis till att ta emot. Gratis. Och som söker sig ut ur våra liv genom självtryck. Och som blir dyr att ge ut, men det gör ingenting. För då är vi redan så genomälskade av det att vi bara gläder oss åt att få göra det ändå. Fader, låt den rättfärdigheten få strömma igenom våra varelser. Dig till ära och pris, till lov och tacksägelse, både från oss själva och från de människor som får ta emot dig själv genom oss. Amen.